Hej, välkomna till Sexpodden. Det här är alltså vuxenradio från RFSU. Jag heter Samanda Ekman. Det är så här att hjärnforskarna har sin förklaring. Det finns olika psykologiska inriktningar, massor av olika teorier på det här temat som vi ska prata om idag. Filosoferna har varit engagerade. Naturvetenskapen, Darwin, de har sina förklaringsmodeller och har sprungit på de här bollarna. Inte minst poeter, musiker och konstnärer har också bidragit till den samlade kunskapen om förälskelsen. Och ändå så känner jag att jag vet ganska lite, eller jag har många frågor kvar. Jessica Hansson, du är sexualupplysare från RFSU. Vad är det för frågor som du möter om förälskelser?
Så det mesta dels så är frågorna om, alltså man vänder sig kanske inte till RFSU om förälskelse, det kanske handlar mer om hur man träffar någon till exempel.
Okej, vart ska jag träffa någon att bli förälskad i?
Ja, jag tänker att där bör man ju...
Vad svarar du på det då?
Ja, det kan ju vara på jättemånga olika platser. Jag tänker att man behöver fundera kanske lite över vad är det för typ av person som jag vill träffa. Jag tänker att jobbet kan ju vara en plats, eller nätet en annan, eller kanske på ett dansgolv någonstans.
Men det här med sex och förälskelse, är det något speciellt man ska tänka på om man också råkar vara förälskad i den som man vill ha sex med?
Alltså, mycket saker tänker jag är lika. Om du ska ligga med någon som du är kär i eller inte kär i, alltså du behöver ju alltid, alltså kommunikation är ju en bra del i att vilja, alltså var du vill vara någonstans, tänkte jag säga. Det där har varit lite tokigt.
Ja, men är det någonting som skiljer? Det är väl en sån där idé som man kan ha. Mm. Att det finns en skillnad på ett sex som man har med någon som man är förälskad i och ett sex som man har med någon som man inte är förälskad i. Ja, vad är skillnaden på de idéerna?
Ja, men jag tänker att en idé är ju kanske att det ska vara väldigt magiskt och fantastiskt. Alltså att det är som den extra kryddan på något vis. Så kan det ju vara, men det behöver ju inte vara det. Det som är lika oavsett om du är förälskad eller inte är ju att man behöver känna efter vad man vill och inte vill och lyssna på den som man är kär i eller inte kär i. Så där är det ju samma sak. Men vad jag tänker också är att kärlek eller förälskelse är ju inte något skydd mot könssjukdomar till exempel. Vilket många kanske tar det som.
Är det inte?
Nej, nej. Man kanske gärna vill det, men så är det ju inte.
Nej. Vi ska prata om förälskelse. Jag är väldigt glad att vi har fått förstärkning av ingen mindre än Rickard Wolff. Välkommen.
Tack så mycket.
Du är skådespelare och artist, men du är också riddare.
Ja, det är riddare. Riddare av den franska hederslegionen.
Ja.
Apropå förälskelse, eller tänkte du?
Ja, det var så jag tänkte. Kommer det på något sätt att påverka samtalet här? Att du faktiskt är riddare?
Ja, jag kommer att prata lite högtidligare än vanliga människor. Och så kommer jag att sitta på min häst hela tiden. På mina höga hästar.
Nej, ja, vi måste få in lite hästbete eller vad säger man? Lite gräs. Men för 2 år sedan fick du den här...
Ja,
det är en väldigt prestigefylld medalj, faktiskt.
Det är den franske presidentens hedersmedalj för utländska medborgare. Ja.
Hur kändes det då?
Ja, det var himla kul var det. Fick en stor fest.
Vi ska återkomma till jag ska säga att du fick den här medaljen för hur du själv har skildrat kanske en del franska tankar om kärlek.
Ja, jag fick den för att jag hade sjungit Piaf. Edith Piaf, Jacques Brel och Barbara här i Sverige. Och det, naturligtvis för mig har ju ingången varit väldigt mycket berättelser om kärlek och berättelser om möten och om förälskelse. Så det, har ju, det är en stor del av min medalj, kan man säga, handlar om förälskelse.
I ditt vinterprat så sa du själv att du har ett lätt antändligt hjärta.
Ja, det har jag. Ja, nej, alltså jag är så där. Jag tror att när jag hörde er inledning här, att på något vis är det så att hela mitt liv har varit styrt av en slags förälskelse energi. Alltså ända sedan jag var barn kan nog identifiera det som har drivit mig, det som har känts som att jag har nog aldrig kunnat skilja på lust och förälskelse på så, i så bemärkelse att man söker vänskap, man söker närhet, man söker saker. Och för mig är det i gränslandet till förälskelse. Jag tror att min kreativa motor handlar väldigt mycket om vad som ryms i begreppet förälskelse.
Tolkar jag dig rätt när jag hör att du säger att allt är förälskelse?
Nej, allt är inte förälskelse. Men det som gör mig att jag går igång, det är som att jag får energi till att arbeta, innefattar för mig förälskelse. Förälskelse i de jag arbetar med eller förälskelse i en artist.
Så det är ett slags bränsle för dig?
Det är ett slags bränsle och det är en slags motivation. Det är det som gör mig stark.
När du och jag pratade innan du skulle komma hit så berättade du för mig, eller jag fick bilden av att du är lite av en förälskelseaktivist.
Kan man väl säga att jag tror att jag söker mig till att ha den där energin igång. Jag tror att det är svårt för mig att arbeta annars. Jag har väl konstaterat att mina jobb, mitt liv, jag blir gladare, mina jobb blir bättre. Jag blir en bättre kamrat om jag är lite kär. Jag tycker om människor. Jag tycker att det är roligt att prata med människor. Och jag uppmanar mig själv till att vara nyfiken. Och vilket gör att jag får oftast mycket bättre svar av människor. Därför att jag själv är nyfiken. Jag vet inte hur andra beter sig. Jag har alltid förundrat hur människor som inte bjuder in andra. Av rent egoistiska skäl. Därför att det är så dåligt. Det finns ju sådana där ögonblick där jag känner att jag måste ha något som triggar mig förutom själva arbetet. Och så ber jag att liksom, kan vi inte bara se till att vi finns någon person i min närhet som jag kan vara lite kär i?
Alltså. Vänta, stopp ett tag. Du ber om en person som du kan bli kär i när du ska arbeta.
Ja,
och då kommer det.
Nej, kommer. Det var att folk förstår idén att jag faktiskt tycker att det är härligare att gå till jobbet. Som skådespelare så är man väldigt beroende av att man kommer till en ensemble, man tragglar och håller på ganska länge. Det är underbart att ha en liten fling på gång som gör, och det behöver inte betyda, apropå det vi sa tidigare, det behöver inte betyda att vi ska ha ett förhållande, inte ens ska ha sex, men att det är lite härligt. Man vet att det är någon där på arbetsplatsen, wow, man gör sig lite fin när man vill vara lite extra duktig och lite mysig sådär.
Jag tänker att just det är ju vanligt, alltså att man vill ha den där lilla extra i livet. Det tänker jag att det är många som söker på något sätt, och det där kan ju vara ett sätt att hitta det.
Ja, tack.
Ja. Tillåta sig den feelingen.
Ja, det vill man ju undersöka hur man kan göra mer. Det kanske inte är så lätt om man inte har provat och vet hur man gör.
Nej, vet hur man gör. Jag vill inte påstå att jag vet hur man gör, men jag är väldigt mån om att omge mig med människor som jag tycker om. Jag kom direkt ifrån Paris nu, och så var jag och tittade på Lisa Ekdahl på Olympia i Paris. Underbart, jag rekommenderar. Men, och så satt jag och tänkte, gud vad hon har bra relation till sina musiker på scenen. Så jag tänkte så här, de verkar lite kära allihopa. Så pratade jag med Lisa om det efteråt. Ja, så jag tänker mycket på det, för jag tycker det är så vanvettigt tråkigt att se band som inte känns lite så här, att det finns en lite sexig grej i hela rummet när de är på scenen. Så, och det må ju vara liksom att man tänker kalkylerande, men samtidigt är det så att om vi själva tycker att det är härligt, så är det oftast härligt för publiken.
Jag såg en intervju med skådespelarna bakom den här filmen Dallas Buyers Club. Matthew McConaughey och Jade Leno, vad heter han? Ja, något sånt. Och de sa det att, men hur kan ni vara så bra på scen? Vi försöker hålla oss lubricated. Och då tänker jag lite på dig, Jessica, för det ordet betyder ju vadå?
Lubricera.
Ja.
Eller lubricerande kanske man, de sa att det var.
Det är att man är våt.
Det är att man är våt, precis. Alltså när fittan blir kåt så produceras en vätska liksom, så att fittan blir lite våtare än vad den är annars.
Men det är väl sådana här smörjmedel också?
Ja, men precis.
Lite smord helt enkelt.
Ja, men det går liksom inte att köra en konsert om folk är helt torra och stela, tänker jag. Det måste vara lite olika grejer i gungning kanske.
Absolut.
På olika sätt. Men en annan sak som jag är väldigt nyfiken på. Du har ju förkroppsligat och tagit in så många olika stora liksom förälskelseikoner.
Ja.
Hur är till exempel Edith Piafs relation till förälskelsen?
Hon är ju 190 drivet av det här som jag påstår. Det där jag älskar det. Såg en intervju hända om Yves Montand, som är en av hennes älskare, så att Piafs grej var att hon älskade snygga killar och hon älskade att sjunga. Och hon fick tag i en snygg kille som kunde sjunga, eller som hon kunde göra ett artist, så var det hennes dröm. Alltså det var allt i ett. Men alltså det var alltså kåtheten, längtan, lusten var ingen, det var inte så att hon försökte maskera det, det var hennes älskare som hon gjorde artister av. Och det där tycker jag älskar den idén och jag tror på
varför
den.
Varför gör du det?
Därför att den är mänsklig. Jag avskyr idén om kvalitet eller sådär, men det är han verkligen begåvad. Så här. Jag tycker det är så ointressant, därför att om jag ser en fantasi. Om jag ser en gud i den här personen, så är han förmodligen en gud i mina ögon. Och då kan då eller hon, om det är en kvinna, kommer detta att kunna växa. Titta på Ingmar Bergman. Titta på alla filmer, alla de här Oscarsbelönade filmerna. Det är en rad av kvinnor som han har älskat.
Men hur levde hon?
Piaf?
Ja, Piaf. Mer om henne.
Oerhört mycket män.
Oerhört mycket män.
Fram till sista dagen i sitt liv så närdes hon av kärlek och av förälskelse.
Vad gjorde hon med de här männen då?
Konsumerade dem delvis. men också gav dem karriärer. Hon har ju, alltså hennes record, eller vad man ska kalla det för, är ju liksom en hel generation av franska sångare. Yves Montand, Charles Aznavour, Les Compagnons de la Chanson, Eddie Constantin, Gilbert Bécaud. Alltså nästan alla är barn av att ha varit Piafs älskare.
Hur finns det några gemensamma beröringspunkter mellan dig och Piaf?
För en hostattack. Jag får spära ut mig. Jag har älskat att hjälpa killar framförallt. Nu låter jag väldigt... Men det har väl blivit så eftersom jag har förälskat mig killar. Och jag har haft några stycken som jag har under olika delar av mitt liv inte nödvändigtvis varit mina partners, men som jag har varit förälskad i och som jag har under någon tid haft möjlighet att hjälpa.
Men har du lättare att bli kär för att du har tillgång till de här människornas sätt att tänka, tror du? Det är ett ideal som du lever efter.
Piaf har väl fungerat som en sån, så här, nästan som en filosofisk inspiration för mig, med alla hennes män och hennes enorma, och också det här att hon aldrig verkade bry sig om att den stora kärleken inte var en, utan den stora kärleken var den nya kärleken. Det är jag identifierad med. När jag träffar en ny person så vet jag att det här är den enda i mitt liv. Kommer aldrig vara något annat. Och sen 3 veckor senare är någon annan. Och det tycker jag är en intressant synpunkt på förälskelsen. Att den är utbytbar. Och den har ett... alltså när Piaf mot slutet av sitt liv står och sjunger: du är den jag har väntat på. Du är den jag alltid hoppats på. Det är det jag alltid ska älska. Det är kärlekens mening. Det hade hon gjort 40 gånger innan. Men det var sant varje gång. Mm.
Det finns någon sån här en italiensk idéhistoriker som heter Francesco Albertoni. Han menar att man blir ofta kär i någon person. Dels är man redo för att bli kär. Man är redo för att möta just den här personen. Och sen så vill man gå i den riktningen som den här personen kan ta en i. Och då kan det ske en så kallad blixt. Förälskelse.
Ja.
Jag har träffat en person som har råkat ut för en blixt förälskelse. Hon heter Elisabeth. Det här blir liksom lite fragment vi ska höra på ur hennes blixt förälskelseberättelse.
Gud vad du är nonchalant, sa jag till honom. Gud vad du är nonchalant. Och då var det som att han så här plötsligt såg mig, tror jag, att jag kände det då. Och att han tittade på mig och sa: nej, jag är inte så nonchalant. Ska jag gå ut och ta en cig? Ja, sen från det samtalet, då var det ju vi. Så enkelt var det ju. Och jag vet, jag skulle åka till Malmö dagen efter med tåg som jag missade. Jag försov mig på morgonen till det tåget. Så jag ringde och bokade en ny tågbiljett. Och han följde mig in till stationen. Och han tyckte: jag förstår inte, du kan åka ifrån mig nu när vi precis har träffats. Så här, men jag har ju bokat den här resan för länge sedan, jag måste ju åka ner. Och så står vi där på centralstationen och han följer mig in på tåget. Och liksom kysser mig farväl där bland alla. Och han gick av tåget och sen kom han på igen. Så här, precis innan jag skulle åka kom han på igen och liksom...
Vad gjorde han då när han kom på andra gången?
Ja, men liksom rusade fram till mig och... tog tag i mig och kysste mig så här, intensivt. När jag var framme i Malmö, alltså, nu snackar vi att vi hade känt varandra i hur många timmar? Jag vet inte, 15 timmar. Han tyckte att så här, Du kanske inte tror mig, men jag älskar dig redan.
Kände du likadant?
Ja, det var ju så jag kände. Jag vågade inte säga det då, men det var absolut så jag kände. En stor faktor till att det blev så intensivt var ju att han skulle flytta till Los Angeles. Och om 3 veckor. Om 3 veckor skulle han flytta. Och då, så det är klart att båda två, vi hade ju någon sorts tidsram att förhålla oss till. Att nu har vi 3 veckor på oss att förstå om det är vi eller inte. Vi låg i en park på Djurgården. Och så var vi bara tysta, alldeles tysta, jättelänge. Och liksom bara låg där på den gräsmattan. Och så vet jag att jag själv tänkte att... att vi levde i någon sorts helt eget kosmos på något vis. Alltså jag hade någon sorts andliga tankar som jag aldrig hade haft förut. Och så efter en lång stund så sätter han sig upp och så säger han att vi befinner oss i ett eget kosmos. Och det var som att det var det här som blev så sjukt, för att vi liksom, han sa de här sakerna som jag tänkte hela tiden.
Vadå egen kosmos?
Ja, jag vet inte. Jag bara plötsligt såg jag liksom hela så här universum och allting, och hur vi hörde ihop med allt, och att vi bara hörde ihop på något vis i med kosmos och med marken och träden. Alltså allt blev så här jättesensuellt och andligt liksom. Dagen innan han åkte till LA så fyllde han år. Och det firade vi på en lokal pizzeria där han bodde. Och där liksom på den här pizzerian mitt bland alla stammisar. Och så ställde han sig på knä och fria till mig.
Och vad sa du?
Ja, jag sa ja. Utan att tveka. Det fanns ingen tvekan överhuvudtaget.
Är det här rimligt?
Det låter väl hur rimligt som helst, ja.
Jag tänker att det är lite galet. Alltså sådär, man släpper allt liksom hur som helst.
Men vad är det för faktorer vi hör här? Vad är det hon pratar om egentligen?
Ja, säg det först.
Nej, men jag tänker alltså idén, alltså det stämmer ju väldigt mycket överens med den här romantiska idén över hur det går till. Alltså det finns ju mycket film och böcker och föreställningar där det liksom, där man visar just att plötsligt så händer det. Plötsligt så bara är allting rätt i en känsla och man kan bara gå på den.
Den här personen är svaret på alla mina frågor.
Ja, det är ju så. De upplever att de helt plötsligt så är vi ett kosmos med varandra liksom så. Det är, ja.
Ja, det är väl bra.
Ja, varför är det så galet?
Jag tänker att man utsätter sig för väldigt mycket risk liksom med det där. Alltså det är klart att det också att
är
det är härligt. Ja, men risk, alltså jag tänker så här, det rationella tänkandet, vad är det någonstans, alltså så där efter 15 timmar jag älskar dig. Alltså det är ju härligt. Det kanske verkligen är så, men det för mig så känns det väldigt så där lite för tidigt kanske.
Känner du också, Rickard, att du undrar vart är det rationella tänkandet?
Ja, det undrar jag, men det bryr jag mig inte så mycket om. Jag tycker nog att den här innehåll, jag kommer ihåg, jag gick i terapi många år hos Thomas Böhm, som tyvärr är borta. Gick bort för 2 år sedan. Och jag älskade honom. Men han hade skrivit ganska mycket om kärlek och förälskelse. Och en av hans favoritsägningar till mig, det var så här: Rickard, inse bara en gång för alla att förälskelse är en av de sämsta grunderna att bygga ett förhållande på. Jag bara,
tog det?
Jag säger det för någonting. Så här, är du tokig? Ja. Jag ska säga, för att förstå den här historien, jag tycker det har precis alla element som jag förknippar med en förälskelse. För möjligtvis förutom frieriet som jag kanske skulle ha stått ifrån. Men det första, som att hon känner sig väldigt sedd. Han ser henne, han bjuder henne sig. Han kysser henne. Det är inte ensidigt, det är inte att hon trånar. Utan det handlar liksom om speglingen. Hon är sedd. Sen är det här aspekten av att det är kort om tid.
Är det en viktig faktor?
Oh ja, det är jätteviktigt. Och det är jätteviktigt att man befinner sig i en brytningspunkt. Att det är ett glapp mellan två världar. Och det är
hur då brytningspunkt? Kan, ja, exempel? Alltså,
därför att om man håller på med något stadigt och är så här innesluten i en bubbla, då händer det så mycket. Men oftast när man ska resa, när man flyttar till nya ställen, strax innan, strax efter, då är man plötsligt så här, wow, jag är fri. eller har lämnat ett förhållande eller är det något annat. Eller precis när man ska börja ett förhållande, då brukar man också träffa folk. Mm. Alltså glappen, de här små hålen i livet. Det är jätte, det
situationen är förutsättningen.
Nej, men att det plötsligt är någonting som ger obalans som gör att det inte bara rullar på. Då finns det ett moment där det här kan uppstå. När de lägger sig där under träden och känner sig eviga.
Har du Rickard, fattat många beslut under det här förälskelseruset?
Ja, jag fattar de flesta beslut ändå. Mm.
Är det något speciellt som sticker ut?
Nej, alltså jag är väldigt, så här, jag är väldigt avlyssnande mot mig själv. Jag vet att vissa dagar ska jag inte fatta beslut för att jag är inte i den euforin. Att jag, därför att jag mår bättre av att fatta beslut som leder mig framåt, uppåt, nya projekt. Om jag har träffat någon så är jag plötsligt väldigt klar över vad jag ska göra nästa gång, mitt nästa projekt och sådär. Och det kan ju sen få problem när jag återvänder till vardagen och säger shit vad jag tog mycket för mig, om jag ska sjunga Berelli i höst, om jag ska göra sådär, jättestor administration.
Men kanske du just har blivit kysst på ett tåg och då så kliver du in och säger att ja, jag tar det här jobbet.
Ja, precis. Så kan man,
På riktigt?
Ja, ja. Absolut.
Du vägde på att det kändes väldigt riskfyllt, tyckte du. Mm. Det här bubblan som man hör börjar åka uppåt här. Mm. Vad är riskerna då, menar du?
Dels så tänker jag att alltså, många har ju, det finns ju en rädsla för att bli sårad i det här, eller att liksom, alltså, man har inte nått någon känsla för att det ska gå. Alltså om det här inte... Alltså jag känner mig lite delad, för det är ju jättehärligt att liksom kunna ge
men
sig hän.
Men utan rädslan för att bli sårad, då kan man inte våga någonting.
Nej, men det är precis.
Det tycker jag nog att man måste inpränta från start.
Mm.
Att lite risk är ju faktiskt.
Ja, och det är det som är härligt, och det gör hon ju också. Men jag tänker just det där med, nu så är vi ju i... Det är stora ord som sägs också, att man förlitar sig bara på de här orden, som alltså man känner ju inte den här personen alls.
Du tycker, Jessica, att, eller förstår jag rätt, är det så att man ibland ska säga nej till förälskelser?
Nej, jag vet inte, det måste man ju få känna i sig själv. Alltså så här, känns det rätt så måste man ju få gå på den, tänker jag. Så länge det inte är något som känns, alltså här vill ju Elisabeth följa med, och då tänker jag att det kan vara bra att följa med på det.
Det är klart att man ibland ska ta en andra funderare, framförallt om man möter folk på fyllan, vilket vi ju ofta gör. Så det är klart att man ska fundera ibland, oj, var det här samma människa som jag såg i natt som jag sen vaknade upp med? Och det är ju inte alltid det så. Ibland blir man så, oj, hur hamnade vi här nu? Men samtidigt så... Det är väldigt svårt att säga så här, men gör det inte.
Nej.
Var rationell liksom, i det.
Då kanske man blir ännu mer intresserad. Det kan, inte vara
det kan man bli, men plus att det kanske inte händer någonting alls. Inte vet jag. Det roliga är ju att det händer grejer. Det roliga är att man kommer nära människor. Det roliga är ju, och jag har, apropå hur man möts, som vi pratade om också. Jag tror att åtminstone av de 5-6 långa relationer jag har i mitt liv, så är väl 3 av dem har jag väl rasslat hem vid 3-tiden på natten.
Men det behöver inte vara något negativt, tänker jag, just hur man träffas, men just där så här 15 timmar så, ja, eller liksom så här, det kommer ett frieri väldigt snabbt in på som jag tänker är ett ganska stort beslut att ta i livet.
Hur tror ni att det fortsätter för Elisabeth?
Jag har faktiskt ingen aning. Jag vet inte. Jag tyckte det där frieriet var lite otaj, alltså. Men det kanske var bra.
Mm. Är ni nyfikna då på?
Ja, vi vill veta.
Ja, jag vill jättegärna veta hur det går. Man vill ju gärna att det ska gå bra. Så jag tänker så här, man har ju, det är ju verkligen i en så här... Det känns ju som en saga på något vis. Vi har ju sett, alltså den här berättelsen tänker jag att man har hört om. Där man vill att det ska... Så levde de lyckliga alla sina dagar.
Han var ju på väg då till Los Angeles, han som friade, och han åkte iväg, och som det är nu för tiden så blev det ju en hel del Skype flera timmar om dagen. När sen då Elisabeth efter en tid bestämmer sig för att följa efter honom till LA, det är där vi kommer in när vi ska lyssna på fortsättningen.
Sen säger du då plötsligt en dag upp dig från jobbet och ska åka efter honom.
Ja.
Berätta om när du kliver in till din chef.
Ja, alltså de hade ju nog fattat det redan. Det var ganska odramatiskt. Jag Men jag gjorde nog det. Klev in på hans kontor och sa att jag säger upp mig. Men jag var ju så glad. Det gjorde jag med ett leende. Jag sa bara, ja, det förstår jag. Alltså, han förstod liksom att så här, kärleken kallar. Liksom.
Den här tiden i LA när ni då flyttade ihop i den här lägenheten som blev ert gemensamma hem efter 3 månader. Den tiden, hur blev den?
Det är klart. Det blev ju lite väl intensivt. Vi var bara han och jag. Jag hade inget jobb, han hade inget jobb och vi letade.
När började det krackelera?
Men det tog väl säkert en månad. Jag tror första månaden var ganska bara härlig.
Men vad hände? Och andra månaden då?
Ja, det var lite jobbigt. Där hade vi lite mer meningsskiljaktigheter om saker.
Men kan du beskriva den här upplevelsen av när en förälskelse som är så stor och kosmisk och det är ny, den här självklarheten, när den börjar ifrågasättas och det inte längre är lika självklart. Kan du beskriva hur det kändes och hur det var?
Ja, jag skulle ju beskriva det som att bara falla i ett svart hål. Det var ju fruktansvärt. När det ifrågasattes. När jag insåg att det inte skulle vara så.
Hur då falla i ett svart hål?
Ja, ångest. Total svarta bara. Det var bara... Det kändes som... jag skulle gå totalt gå sönder. Alltså. Jag låg och slog i väggarna och skrek av ångest några nätter när vi inte kunde kommunicera. När jag kände att den här kommunikationen, den självklara kommunikationen, hade brutits när vi inte nådde fram till varandra längre, när vi inte förstod varandra längre. Då var jag fullständigt sönderbruten.
Det som skulle vara paradiset blir helvetet.
Ja, precis. Ja, så var det ju verkligen. Det var ju att leva i någon sorts helvete i paradiset där.
Och sen tog det ganska långt för dig att ta dig ur den här relationen.
Ja, det...
Var det för att du var så... För att den där känslan i början var så stark? Var det där?
Jag kunde aldrig släppa känslan av första månaden. Eller första veckorna. Alltså de här första veckorna. De är kvar i mig så fortfarande som om det hände igår. Alltså det... Väldigt, väldigt starkt hur vi möttes. Och... Ja, det är väldigt, väldigt starkt helt enkelt.
Kommer du ta med dig det här till graven som din största förälskelse?
Jag skulle säga att det är den största känslan jag har varit med om. Och förälskelse, ja det får det ju vara. Och det är också... Alltså det finns ju något sånt där ordspråksaktigt. Att... sorg är ju det man betalar för kärlek. Mycket sorg för att få så där mycket kärlek på något vis. Men det var värt då. Det var det liksom.
Är det med sorgen man betalar för kärleken?
Jag tycker det var fint berättat. Jag tycker det var realistiskt. Man betalar med något, inte vet jag. Man betalar väl med desillusion en del. Och man betalar med smärta. Jag betalar hellre med smärta än med desillusion faktiskt.
Hur menar du då?
Att jag gärna prövar igen.
Och desillusion, vad skulle det innebära?
Att någon har svikit en, att någon har bedragit en. Jag tror inte riktigt på det. Jag tror att förälskelsen är en folie à deux, som det heter på franska. Att man är liksom i ett halvpsykotiskt tillstånd som är gemensamt. Jag tror inte att folk vanligtvis förstör eller liksom hugger människor i ryggen på det sättet. Utan det är frågan om att det är olika faser. Man kommer till en fas där det måste omförhandlas. Och där vi måste landa i någonting som inte är lika explosivt. Du vet, förälskat, brinnande, sexuellt, kåt hela tiden. Och det är ju bara upp till om man pallar det eller inte. En del gör man det, en del gör man inte det.
Så du tror inte på det här med att man blir bränd? Eller att man...
Nej, jag tror väldigt lite på det faktiskt. Jag jag blir väldigt trött varje gång jag hör det. Jag tänker att det är ett felaktigt synsätt på våra mänskliga betingelser. Nu får jag citera Piaf en gång, jag ska inte säga mer. Det är också då när hon är i slutet av sitt liv, och då säger hon, intervjuar henne, hon är verkligen skitdålig, hon kommer snart att dö. Och då säger hon så här, det har varit mycket kärlek i ert liv, säger hon, så sitter hon och säger, oui, säger hon. Sans amour, on ne vit pas. Utan kärlek kan jag inte leva. Ja, men alla den kärlek måste ju också, alla dessa män måste ju också innebära lika stort antal besvikelser. Och då skakar hon bara milt på huvudet och säger, non, 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 je ne jamais été déçu. Jag har aldrig blivit besviken. Och det betyder ju inte att hon inte har blivit besviken. Det betyder att hennes sätt att se på det handlar om att, nej, I paid the price.
Liksom. Just det, det ingår.
Det ingår. Och jag är beredd att starta om, och det gör jag nu.
Du skriver, Rickard, i din självbiografi, så beskriver du när du har din första stora kärlek, Kjell
ja.
Kan man läsa om i din bok. Plötsligt en kväll då så händer det någonting, och det här tycker jag du beskriver så bra, för att då skriver du så här. Vi har lämnat land, båten glider ut på det stora vattnet. Vår kärlek är en bräcklig farkost på ett stormigt hav. Och du beskriver här att ni navigerar varsamt, och Kjell ska ut och ta ett glas med några vänner, och då hugger det till i din mage, och det är oron att mista,
ja,
som plötsligt bara kliver in som en mörk gestalt, ställer sig i rummet, markerar sin närvaro.
Och stod kvar där. Ja, så är det. Och det där har jag ju varit med om många gånger, att man lever i en slags saligt rus, och så kommer ett ögonblick när människan lite grann vider sig och tittar åt ett annat håll och tänker, ah! Och då hugger det mot någonting som är jätteprimärt, oftast infantilt, av att, gud, jag kan bli lämnad. Jag kan bli lämnad som ett litet barn som släppt på gatan. Liksom.
Men är det som gör att en sån här kärleksbubbla kanske spricker, att rädslan...
Nej, jag tror inte det. Jag tror snarare så att det ena förutsätter det andra. Är man funtad på det sättet att man söker sig till det där liksom förlovade landet av omhändertagande, så har man också ett behov som kommer att göra att man är lagd att kunna bli övergiven också. Alla människor har ju inte den upplevelsen. Människor påstår att de inte blir förälskade. Jag känner mig att jag blir räddad. Jag blir räddad, det är som att jag blir lyft av kärlek när det sker. Som om jag vore liggande någonstans i ett hörn.
Den här som hon beskriver, att hon ligger och slår i väggen, hon mår fruktansvärt dåligt. Liksom. Hon,
Nej, jag har gjort allt sånt där. Krälat omkring och tagit tabletter och hängt upp snar ovanför sängen och på juxat. Det är död. Det är död att bli övergiven. Det är klart att jag vet inte om jag nu vid 57 års ålder än en gång vill passera igenom den smärtan. Men det tror jag. Jag tror det. Jag tror att om det skulle dyka upp så skulle jag vara beredd att ta den risken igen.
Skulle det vara på samma sätt, tror du? Att du skulle kunna
må
lika dåligt?
Nej, det tror jag inte. Jag är ju far. Jag har ju ett barn. Barns liv att vårda samtidigt. Jag är 9-åring hemma. Så att jag tror väl att någon slags besinning. Senaste gången jag skilde mig, då var det så här, nej för helvete, nu räcker det. Jag måste bara ta ett vuxenansvar. Jag får inte liksom falla som en kägla här för mina vänner. Och så.
Kunde du styra det? Så att
ja, något gjorde jag det. Jag tyckte att jag i alla fall skötte mig någorlunda vuxet.
Hur ska man förhålla sig till det här, Jessica Tegru, när det gör ont?
Ja, jag tänker att man får, det kan ju vara viktigt att få ha någon att prata med, tänker jag. Att inte vara ensam med sin sorg, även om det kanske kan vara skönt att få vara ensam och skrika och slå i väggar. Jag tänker att hon ger ganska bra exempel på vad man behöver göra av sin känsla någonstans.
Det håller jag med om, absolut.
Och sen så tänker jag att det kan vara bra att ha någon vän kanske att dela sin med, eller att gotta ner sig i glass och sorgliga filmer kanske kan vara ett sätt, men att det gör
arbeta, tror jag också.
Ja,
jag har alltid liksom så här, efter ett par veckor eller ett par dagar eller när jag har varit skrikande, så har jag varit så här, nu ska jag jobba ut och bara helvete.
Finns det någon sån, även om inte Rickard tycker det, alltså, finns det något osunt att vara uppmärksam på, tror du?
Men jag tänker när det blir för, om man känner att man är kontrollerad eller blir kontrollerad eller att man kontrollerar någon annan, att det är där som man går över någon gräns för vad som känns bra.
Jag tycker definitivt det finns något osunt när man börjar på något vis tänka att vad gör du idag?
Ja.
Ska du gå och handla då? Men ska jag gå med dig? Och du vet, allt sånt där. Det där är osunt.
Och det har ju kanske inte riktigt med
Lena Andersson-syndromet.
Ja. Berätta mer.
Nej, men den här boken som kom förra året var fantastisk.
Egenmäktigt förfarande
som handlar om förälskelsen och förälskelsens mekanismer och passionens mekanismer.
Känner du igen dig i den?
Ja, jag känner igen mig allt. Jag skämdes så jag knappast kunde läsa den. Mm. Men jag tyckte den var oerhört bra. Men det är klart att det finns något osunt när man börjar bli manipulativ och kalkylerande och börjar ha kontrollbehov över alla gränser och börjar tjuvtitta på sms och sådär. Och
varför gör man det då?
Skräck. Ja.
Jag har pratat med en idéhistoriker som menar att förälskelsen har ju inte alltid varit upptakten till en längre relation, utan snarare någonting ganska opolitligt. En bit in så börjar jag plötsligt prata om begreppen agape och eros. Och då är ju, menar jag, när jag säger agape så är det någon slags vänskapsbetonad kärleksform och eros är liksom en mer erotisk typ av kärlek. Men vi lyssnar på idéhistoriker och docent Charlotta Christensen.
Vad hade man för liksom idéer om förälskelse på medeltiden då?
Dels får man säga den här skiljelinjen som man tar mellan förnuftet och personerna. Det fanns en slags misstänksamhet mot de här oordnade personerna. Där förälskelsen ju var en. Alltså människan var ju en förnuftig varelse. Förnuftet var hennes främsta utmärkelse, kan man säga. Och då kan man ju se förälskelse som något lite farligt, något oordnat. Hur kan man låta ungdomars oordnade personer vara grunden till det viktigaste åtagandet i livet, alltså äktenskapet?
Och vad skulle du säga att vi har för idéer om förälskelse idag?
Jag skulle nog säga att vår idé om förälskelse är oerhört positiv, skulle jag säga. Nu är jag inte någon nutidshistoriker. Men framför allt så låter vi förälskelsen bära väldigt mycket av andra känslor, kan man säga. Just som en livslång gemenskap, som vänskap och allt, att förälskelsen har på något vis tagit över, ska jag säga, många andra känslor. Att förälskelsen är på något vis det viktigaste, det grundläggande.
Så den här dominanta idén om förälskelse gör att andra idéer slocknar vid sidan om?
Ja, att de får mindre betydelse. Jag skulle säga att just förälskelsen har fått en oerhört stor betydelse i det nutidssätt att tänka på samhörighet, känslor och så vidare.
Så tidigare så låg agape och eros ganska jämnt, men nu har liksom eros helt kört om agape.
Så skulle man kunna uttrycka det. Sen tror jag i och för sig, vi är människor, och det här som man kallar för eros tidigare, väldigt mycket nu har ju det kommit att sammanlänka snarare, kan man säga, med agape. Att man börjar med en himlastormande förälskelse i det ideala fallet, och sen så kommer då den mer oegennyttiga, kan man säga, vänskapliga relationen att komma in också.
Men hur såg man på det tidigare då, när man, du var inne på det, att man avrådde, alltså under medeltiden då, avrådde man från att välja partner utifrån vem man var förälskad i?
Inte direkt som man avrådde, men det fanns ju tydliga tecken, man kan säga, nu använder ett uttryck som man kanske inte skulle sammanlänka med förälskelse nu. Men man sa att det finns goda orsaker att ingå äktenskap, som till exempel en term som man kallar för affectio maritalis. Man kan säga att man kallar det för äktenskaplig tillgivenhet, alltså att man var villig att ingå då den här slags pakten, samhörigheten med en annan person. Viljan att uppfostra barn tillsammans. Sen fanns det tillåtande, mer ovärdiga, ansåg man, orsaker. Och då var det till exempel, tog man upp, den andra partens skönhet.
Men vad tror du, utifrån all din erfarenhet och alla ditt arbete med, på det här temat,
ja,
hur tror du att vi kommer att förhålla oss till den här idén om förälskelse i framtiden?
Jag tror att dels så är det så att, om man ska använda ett engelskt uttryck, people cope, och då menar jag inte alls på ett negativt sätt, men att när att just förälskelse ska vara så viktigt, gör ju samtidigt det att man ändå anpassar sig. Alla vet ju det, att en relation till en annan människa kan inte ständigt och jämnt handla om att man går omkring och brinner i ådrorna, eller att man ständigt längtar efter den andra personen, utan det måste på något vis byggas en annan typ av gemenskap med den personen. Sen kan man ju säga att det här som jag var inne på lite grann tidigare, den här stora betydelsen av vänskap som ändå är mycket mer framträdande tidigare i historien. Det är väl någonting som jag hoppas på något vis ändå kan återkomma mer. Ni menar inte alls att folk inte har nära vänner nu. Det har folk absolut. Men samtidigt, om man helt enkelt ser på den betydelse som vänskapen tillmäts i samhället, kan man säga, så är det ju inte alls lika stor som under tidigare perioder i historien.
Håller ni med om att vänskapsidealet får stå tillbaka för det lite mer dominanta förälskelseidealet?
Vi pratar kanske inte så mycket om vänskap längre. Jag vet inte. Vänskap har ju också skiftat i uttryck. Om du läser brevsamlingar mellan manliga vänner, Dag Hammarskjöld och sådana här, så de är otroligt, de är väldigt svärmiska. Så att vi, jag tror att de där begreppen har nog skiftat lite grann i betydelse. Idag talar man kanske inte så mycket om vänskap. Eller så säger man att man är lite förälskad i sina vänner.
Mm. Men saknar ni den dimensionen av kärlek?
Men jag tänker, frågan är ju vad man vill med den här förälskelsen och vad man menar med förälskelse på något vis. För att om det är så att man vill åt den här kicken, eller liksom om du vill in i den här bubblan, så tänker jag att vänskap inte är primär, alltså det är inte det som man vill ha ut av det här. Om man inte längtar efter den här jättelånga relationen där man ska leva med varandra för evigt, utan eller att man inte riktigt vet vad man vill någonstans med det, så är ju inte det någonting. Så kanske inte vänskap är det som man letar efter i den här i lyckoruset på något vis, utan det är andra känslor som man vill komma åt.
Men om man, du Rickard, i ditt liv har du ju ett vänskapsbarn och inte ett kärleksbarn.
Mm. Jag har ett vänskapsbarn och jag har gamla kärlekar som är mina vänner, nästan allihop. Jag har ingen som jag har brutit med på det sättet att vi inte skulle kunna umgås. Så att jag tror att många delar av mitt liv bygger på vänskap, även om den här initiala förälskelsefasen har varit viktig. När jag valde att få barn med en vän, och vi har ett barn som idag är 9 år gammalt, en flicka. Och jag tror att det har ju, det är klart att det finns ju alltid liksom den romantiska drömmen om fröet som befruktas i kärlek. Men sen ser vi också en tid där vi lever att väldigt många äktenskap går sönder väldigt tidigt. Därför att det är så svårt att kombinera de här sakerna i vår tid av förälskelse, passion, bli föräldrar, arbeta jämt och så. Och där kan vi säga att vi är ju extremt stabila. Vi började som tvåhushållsfamilj och vi har fortsatt så. Och min dotter har ju aldrig sett någonting annat. Så att för min del är det en bra och ett väldigt lyckat sätt att bli förälder på.
Vad tror du att det är den största skillnaden med att göra på ditt sätt och att skaffa ett barn i ett föräldraskatt?
Jag tror att den största skillnaden är att man slipper smärtan av att skilja sig från en förälder. Och för barnet också att slippa se skräcken av att föräldrarna går isär. För det har de här, mitt barn har ju aldrig upplevt en separation. Vi har haft det så här hela tiden. Vi kan resonera om saker som inte involverar våra något hat eller någon konkurrens eller någon revanschism som har att göra med att en relation brister. Och på plus, är det klart att det finns andra sidor naturligtvis för de som klarar ett bra liv ihop. Att där har vi kanske inte samma investering i att det hela omfattas av vår kärlek. Men en slags vänskaplig kärlek finns naturligtvis mellan oss och vi som har ett barn tillsammans. Det gör det.
Och vad tror du, Jessica, att kommer vi få fler vänskapsbarn?
Ja. Ja, jag tänker att det vore... det är ju svårt att svara på, tänker jag. Men jag tänker att, för jag vet att jag har inga siffror på tendenser åt vilka håll det går. Men jag tänker att det, som Rickard säger, att det skapar ju utrymme för annat i ens liv. Och det skapar utrymme för att kunna resonera utan just den här... Alltså du kanske inte behöver det här vardagstjafset på samma sätt. Och du, alltså just också att få ha olika... att samma människa... alltså man kanske inte ska ha en person till alla relationer. Här är det ju liksom ett alternativ till att ha en person som man är förälder tillsammans med och en annan person att ha en förälskelse tillsammans med. Det tänker jag kan vara något väldigt bra.
Jag tänker att du representerar lite det här att kunna möta någon i ögonblicket och vara närvarande. Och att, så när du beskriver förälskelse så för mig så blir det att du beskriver ett tillstånd av närvaro.
För höjd närvaro,
ja, för höjd närvaro. Och för mig så måste jag säga, i min erfarenhet, mina förälskelser, så skulle jag uppleva den situationen som en förhöjd frånvaro.
Ja, det
är väldigt svårt att bli kär. Och jag,
har du?
Ja, faktiskt. Och om ditt hjärta är lätt antändligt så är mitt liksom blöt granved.
Okej. Okay. Ja. Men alltså jag har ett jobb också som på något vis är en förälskad situation. Jag tror att jag bara är så otroligt inriktad på det här att jag tycker att det härligaste som finns i livet, när jag ska tala om en bästa ögonblick i mitt liv, så är det moments ihop med andra människor. Där fann vi varandra. Och det kan vara vad som blir kärlek, det kan vara ett tillfälle som jag har träffat, eller det kan faktiskt också vara i mitt jobb och vad vi var ihop den gången.
Men Rickard, en annan sak, det är ju att du blir snart också tonårsförälder.
Det blir jag. Mm.
Och hur kommer du att attackera den rollen i relation till förälskelserna?
Ja, det...
Kommer du göra någonting annorlunda mot vad dina föräldrar gjorde, tror du?
Mina föräldrar var inte närvarande som tonårsföräldrar. Jag tror att vi diskuterade inte förälskelser i vår familj särskilt mycket. Vi diskuterade inte saker som hade att göra med behov och sexualitet och sådana saker. Jag kommer inte från den generationen riktigt. Men
hon kommer att ha krossat hjärta så här, ja, och bara, jag mår så dåligt och det här har hänt. Och, ja. Vad säger du då?
Jag är ju hennes pappa också. Då, så.
Tar det på allvar bara?
De första kärleken, de första upplevelserna, då är man ju fullständigt utlämnad. Första upplevelsen av att bli till. Jag tycker väldigt mycket att det handlar om en födelse, tillblivelse, att bli sedd och älskad och att bli avskuren från detta när man blir lämnad första gången. Det är fasansfullt. Det är verkligen som ett mord. Och det tror jag väl i princip vi alla går igenom där någonstans i övre tonåren.
Vi har som en tradition i den här podcasten att vår gäst, som idag är du, får möjligheten att dela med sig av ett sex- eller kärlekstips. Har du något?
Kärlekstips, det enklaste som jag lever efter och som är faktiskt det är inget tips utan det är bara ett sätt att se på saker, det är att vara intresserad av andra människor. Så att, jag menar, det är ju mycket roligare. Alltså att få närhet och få kontakt med människor handlar väldigt mycket om att se människor. Att se så att folk känner sig välkomnade. Jag kan inte säga så mycket mer. Bort med självupptagenheten och ägna dig åt den andra istället.
Tack så jättemycket, Rickard Wolf. Eller har du något att tillägga?
Nej, jag hade inget att tillägga. Jag tycker att Rickard gjorde det där jättefint.
Tack.